Så där, hej igen. Då kommer den spännande del 3. Och jag har sagt redan innan paus att processen då jobbar både jämnt och väldigt snabbt. Och att det är klockan som styr. Och att i den här instruktionscykeln då, att man kan tänka sig att varje gång klockan tickar så gör man någonting. Och då är det så att om en instruktion, som när vi tittade på den här cykeln, så ritar upp, så fanns det de här 5 sakerna som man måste utföra. Att det först måste hämta den från minnet, avkoda, och de 5 stegen. Så kan man ju tänka sig som första att de 5 delar som finns i cykeln, det tar 5 klocktick, brukar man säga, att klockan tickar 5 gånger. Och det här, ibland när det står att en, det tyckte jag var svårt när jag läste min första kurs, så tror jag att en processor har von Neumann-arkitektur. Kommer ni se om ni läser vidare i andra böcker sen. Är det någon som kan förklara, vad menar man med att man har von Neumann-arkitektur? Eller varför använder man det uttrycket? Vad säger du?
Det är väl att minnet är det samma del som processor är. Att minnet är
utmärkt. Ja, det är väldigt nära definition. För det är egentligen att om man läser in ett program, så är det att i minne, man delar upp, man har både alltså instruktioner och data på samma ställe i programmet. Och varför man kallar det här för von Neumann, det är att det fanns alltså en matematiker, John von Neumann, som gjorde den här grundläggande strukturen. Hur ska en processor arbeta? Och det här grundläggande arbetssättet med von Neumann-arkitekturen, det finns fortfarande kvar. Men sen är det naturligtvis att många kloka hjärnor har ju så funderat på det här. Måste man ha det så här att det måste ta ett klocktick? Eller kan man snabba upp det på något sätt? Pipelining. Kom gärna med ett svenskt ord, Bernt. Eller någon annan. Men pipelining, det är ungefär som att man tänker på ett löpande band. Pipelining, man skickar olja, men bättre metafor att man på ett löpande band här bara matar på med instruktioner. Och då kan man ju tänka sig det här att i vissa fall finns det jättemycket tid att spara. Med de här minnesadresserna, saker ligger lagrade efter varandra i minnet. Då kan man tänka sig att ska man alltså läsa igenom en bild och skicka den någonstans. Alltså det är bara att läsa på. Då kan man alltså, man kan gissa när det gäller pipelining att nästa instruktion ligger på nästa adress, så att man bara matar på. Så låter man gå som på ett löpande band. Och då kan man alltså göra flera, man kan komma underskrida det här med att varje instruktion ska ta 5 klocktick, för att man kan mata på i snabbare takt. Det enda det kräver då för pipelining, det är naturligtvis att säg att det här funkar för 100 stycken instruktioner på raken. Jättebra, då får vi snabbare arbetssätt. Men om den 101:a instruktionen är fel, då måste man ha en korsslutning så man kan bryta den här pipeliningen. Det här var väldigt populärt i samband med RISC-processorer, att man skulle ha väldigt få enkla instruktioner som man skulle lägga i hårdvara. Och just med den här pipelining, att man kunde köra på och att underskriva det här med och göra saker på färre klocktick. Intel-processorerna har ju på något sätt, jag kan säga att de har segrat, men det har gått väldigt bra för Intel som företag. Och ett tecken på det är ju att nu kommer det även i Macintosh-datorerna att sitta, eller att det sitter i de nya Intel-processorerna. Och att man även när det gäller Linux så körs det ju på i stor utsträckning inte processorer. Så att när jag lärde mig Unix, då hade vi alltså Solaris Unix och Spark-processorer som mer höll på med såna här saker. Men en sak då med som finns i Intel-processorer, om man ser hur man kan underskrida det här. Vill ni läsa såna här saker sen, så finns det ju alltså speciella kurser på DC när man kanske håller på 5 veckor och titta på såna saker i detalj. Det blir ju så här, så mycket på den här, det blir en sorts översikts, karaktär här. Men det här superskalaritet, som jag tycker man kan förklara ordet, vad betyder det? Jo, det betyder det då att man kan göra, på varje klocktick så kan man göra mer än en sak. Att man under optimala förhållanden med en Intel-processor, att man kan skicka två heltal och ett flyttal. Så att man kan göra mer än en sak per klocktick. Och pipelining, det är att man alltså matar på instruktioner. Och sen om man ska försöka, det här kom upp på förra gången, eller förra jag höll föreläsningar tror jag, just det här med multipla processorer. Det har väl inte det slaget riktigt så stort inom alla, inom vissa områden. Det beror lite på vilka tillämpningar man ska hålla på med. Men för vissa saker så är multipla processorer väldigt, väldigt användbart. Det här är ju ingenting nytt med multipla processorer. Utan ibland när de har öppet hus uppe på KTH på Valhalla vägen så visar de ju den dator som heter Bellman. Kan man få gå och titta på. Den är ju pensionerad nu. Men den har 17 500 processorer. Det trodde man var lösningen på 70-talet, att bara expandera med processorer. Men vilka tror ni det blev synd om med 17 500 processorer? Och programmerarna. För att man måste naturligtvis skriva koden så att den kan utnyttja många processorer. Och det är inte så lätt. Det fanns inte trådning på samma sätt som vi har nu idag. Men det nya då, tänkte jag så att multipla processorer är inte något nytt. Man kan ju alltså köpa hemdatorer med två processorer. Och för vissa tillämpningar, om man håller på med grafik eller filmredigering, så är det faktiskt till stor fördel. Kör man ordbehandling eller en del ganska vanliga vardagsprogram, så märker man väldigt lite skillnad. Det här är en av de senaste dual core. Och det är väl så pass nytt så vi har inte enats om vad vi ska säga på svenska. Är någon som har köpt en dator med dual core och kan förklara vad det är för någonting? Det brukar vara finnas, om man tittar en datortidning så brukar det finnas som lite försäljningsargument ibland. Jo, då är det så att istället för att ha multipla processer, så dual core, då är det att en ensam processor simulerar, över detta ordet, att den är flera. Inte att den är schizofren, men den kan arbeta som om det vore flera processorer och dela upp sig i olika trådar och jobba parallellt. Men de här hastigheterna, de mäts ju då i hertz, var en fysiker, på HZ förkortas det. Så att antal pulser per sekund mäter man det här. Och att dagens mikrodatorer har en klockfrekvens på flera gigahertz. Så att det är liksom enorma hastigheter med miljarder tick per sekund som det handlar om. Så jag tycker ju mer man alltså gräver ner sig och tittar på både hur hårdvaran och även mjukvaran är uppbyggd. Hur ett operativsystem, hur mycket små detaljer som måste samordnas och fungera samtidigt för att det ska fungera bra. Desto mer respekt får man ju alltså.
Det här pulser per sekund, är det samma sak som det här klockticket?
Ja, exakt. Ja, visst. Det är en synonym alltså. Men det är att varför jag använder pulser mer, det är ju att alltså hertz är ju ett vidare begrepp. Det är ju en ISO-enhet, så att nu mäter vi alltså i det här fallet mäter vi klocktick, men hertz är ju för om vi skulle mäta toner, om vi skulle göra en ljudinspelning, så mäter vi också det i hertz. Så antal pulser eller svängningar eller vågrörelser per sekund. Men det här då finns ju kvar, och det är därför som ibland att man tycker att kanske utvecklingen har avstannat på vissa, och när det gäller processorer så är det att ni kan ju öppna inne i, om ni till exempel sitter här i Windows, så kan ni öppna det här, vad heter den, processhanteraren, task manager, och titta hur liten del av processorn som används ibland. Och att det här är ju ett faktum, när man pratar om ett annat ord som väl inte är riktigt akademiskt svenska om flaskhalsar. Det står ju bottlenecks också på engelska. Så är det att datorn kan ju inte arbeta längre eller snabbare än sina långsammaste komponenter. Så ofta när det gäller, det är inte bara datorer men teknikutveckling överhuvudtaget, att det är den långsammaste komponenten som man måste åt. Men ser man det på stora hela så är det ju, vad säger du Bernt? Du har varit med några år med datorer. Det är ju en fascinerande utveckling. Det har ju gått ruskigt snabbt egentligen.
Ja, det har ju otroligt snabbt. Visst.
För att, vad låg datorerna på när du började med datorer?
Du tänker på...
Det är klockfrekvens och så.
Oj.
Jag kommer inte ihåg själv vad de första jag köpte riktigt. Jag vet inte om du brukar ha bra minne. Nej, jag tror att det var någonting för när 486erna kom i slutet på 80-talet, då vet jag en dataraffär inne på Sveavägen att de kostade, då fick man väl med någon konstig matrisskrivare, en gammal skrivare med nålar, men de kostade 50 000 kostade de då alltså. Så att prisutvecklingen har, alltså det har ju varit väldigt trevligt att de har blivit så mycket snabbare och priset har sjunkit så mycket alltså. Ja, hur arbetar processen om vi ska titta på det lite grann då? Att teoretiskt, vilket vi inte ska, men att det räcker med 6 olika sorters instruktioner för att en processor ska kunna lösa alla problem. Men det vore inte bra att nöja sig med bara, det vore lite opraktiskt att nöja sig med de 6 olika sorters instruktionerna. Och det har ju alltså gått så där i vågor så att vissa delar redan på 70-talet så hade man jättemycket instruktioner. Det man kallar mikrokod. Men att nu har man väl kommit till någon sorts mellanting här som man har enats om är ganska bra. Och att en modern processor, om den kan utföra ett 100-tal olika instruktioner, så kan man sedan kombinera dem på en mängd olika sätt. Och den utveckling som har skett då, det är ju då att när man höll på mycket med assembler och lågnivåprogrammering förr i tiden, då var det ju därför att datorerna var rejält mycket långsammare. Så att man ville jobba på låg nivå och hålla på att optimera hela tiden och titta hur kan vi knuffa in i rätt plats och hur kan vi liksom se till att vi inte får några extra spill någonstans. Men varför högnivåspråken har gått framåt, så är det därför att man prioriterar, om man ska se den väldigt grovt och generellt, så kan man säga så här att säkerhet har prioriterats på bekostnad av snabbhet de senaste 15 åren. Men några instruktioner, håll oss koll på processen. Sen ska vi titta på lite exempel i det som... Ja, vad säger du?
Du säger hela den här långsamt.
Ja, vi tar en snabb. När vi ska förklara i detalj, så är det väl nästa föreläsning. Men vi kan ta det därför att det kom in några bra inlämningsuppgifter här. Och det vi har tittat på idag, den här add-assembler-instruktionen, så är lågnivå är assembler. Om ni kommer träffa mig mer här på DC i framtiden, så är det troligtvis i något samband när vi håller på med språket Java, som jag tycker är ett bra exempel på modernt högnivåspråk. Ett ungt språk som bara är 11 år gammalt, 10 kanske, cirka 10. Och då är det att en rad kod i Java här, det kan motsvara 100 rader kod i assembler. Ibland bara, det beror lite fram på vad man gör. Men rent generellt sett så är att en rad kod här i ett språk som Java motsvarar väldigt många instruktioner i assembler. Vi kan fylla på med några till här. Som, vad kan jag läsa på gymnasiet? Kan vi testa det? Hur många har läst Java tidigare? Ja. Ser man på. Vad läser du Java någonstans?
På en sån här K-utbildning i Tyresö.
Ja.
Alltså jag har ju strikt, man använder det. Jag försvarar det helt. Jag tycker det är ett väldigt bra undervisningsspråk. Jag tror att om du tyckte det var jobbigt i början, kanske tyckte du?
Jag har bitarna för ett år efter jag började läsa.
Ja, men hur mycket var det objektorienteringen då som var problemet?
Jag hade mest för ett ungefär samtidigt, men när jag för ett så tyckte jag det var hur lätt som helst.
Ja. När man har gått mer än 10 år, då tycker man ännu mer om det. Men man kan göra det saker som C++ också. Har ni gjort det? Det var det som... Nej, det var han som har gått IT-universitet. Bara har läst C++ som
han i gymnasiet.
Ja, ser man på. Och sen så det man läst mycket på gymnasiet i Pascal också. Börjar nog försvinna nu. Och båda de här tycker jag är alldeles utmärkta. Sen ska man ha något mellanting här som är fortfarande används väldigt mycket. Så är det då alltså C. C++ är en utökning av C. Här har man objektorientering. Men att det här ligger på. Men vi tar assembler, och det finns olika dialekter av assembler. Det finns Motorola-assembler och Motorola-processorer. Alltså en stor, om vi tar en annan skillnad, om vi tar lite grovt, så tar vi resten på torsdag. Men svara på din fråga. Så är det så att assembler är knutet till en specifik processor. Skriven, har man assembler för Motorola, så måste assemblen passa Motorolas register. Och hur den processorarkitekturen är uppbyggd. Har man assembler för en Intel-processor, så måste den assemblen vara anpassad för hur är processorn i detalj utformad. Java här är plattformsoberoende. Så på det sättet att man, när man kompilerar Java, så mal man ner till något som heter bytecode, som är ett mellanting. Så att sen kan alltså samma kod köras på olika plattformar. Så man kan köra samma program på Linux, på Macintosh eller på en PC. Nackdelen med det här plattformsoberoendet, det är att det ibland, i vissa fall gör att det snurrar lite långsammare. Assembler använder man till specialfunktioner nu för tiden. Till exempel när man programmerar portkoder, dörrlås och sånt. Drivrutiner är ett annat exempel. Mellantinget när man vill skriva riktigt snabba grejer, som, och det behöver inte vara mer extrema saker, eller mer extrema saker, datorspel. Och en fördel här med, det går inte i Java, men i C++ och Pascal, så kan man skriva det man kallar inline assembler, att man lägger in assembler i koden här. För de tidskrävande sakerna. Så man kanske, om man skriver ett spel i C++, så gör man kanske använda identitet, spelregler och mycket sånt. Så skriver man vanligt C++. Sen kommer man till uppdateringen av spelplanen, där man ska få grafiken att snurra väldigt snabbt. Då lägger man in assembler. Men här är 3 exempel. Andra högnivåspråk, då finns det alltså icke-kompilerande språk. Vi ska ta mycket mer om det här när vi syns på torsdag. Men vi kan ta några redan nu. Så är det att det finns skriftspråk också. Och då kan vi ha det vi ska titta på idag. Så på min första föreläsning kom det fram, han är väl inte här idag, Alexander, han kom fram och sa att det här är inget riktigt programmeringsspråk. Men JavaScript, som när det gäller syntax är väldigt lik Java, men semantisk och uppbyggnaden är inte ganska mycket. Det här är alltså interpreterande språk. Så man, när man kompilerar C++ eller när man assemblerar assembler, då får man de här resultatet där. Det blir de här maskininstruktionerna som passar för processorn. Det som processorn kan läsa in och avkoda. När det gäller JavaScript, vi kan ta några andra saker. Det är någon som har läst Perl på gymnasiet. Man läser det på en del. Nej, vad bra. Jag tror att det är inte rätta sättet att lära sig programmering. Det är en väldigt jobbig syntax. Men det finns ju lite nya saker också, som Python. grovligt språk. Och japanernas är runt om i härklassen. Men det finns lite olika sådana skriftspråk, interpreterande språk. Men de tillhör alla här hög nivå. Assembler är lågnivåspråket. Och C är det som ett litet undantag som kommer lite emellan.
Det ska vi utveckla vidare på torsdag. Vi ska försöka avsluta den här processen, för att det är dit vi vill komma och börja titta på hur jobbar vi med programmering på lite högre nivå. Och då är det så att de här sakerna, de används ju i högnivåspråken. För att
någonstans är det sist och till slutligen så är det alltså att det ska ligga som maskininstruktioner i någonting som processorn kan använda för att göra sådana här saker. Till exempel addera innehållet i två register som vi tittade på i detalj idag. Jämföra innehållet i två register. Kontrollera om värden är noll eller inte. Spara värdet i ett register till en viss minnesadress. Och hoppa till en ny instruktion. Sätta om programräknaren, program counter, till ett nytt värde beroende på värdet av föregående operation. Och det är här som det kan bli lite saker. Att om vi till exempel ska bygga ett spel, så kan vi tänka så här i vad vi gör, att vi gör något riktigt enkelt. Spelet ställer en fråga till du som sitter där uppe. Svarar du rätt, ja, då kanske du går vidare och du ska spela upp en liten melodi och säga grattis vad du är duktig. Men svarar du fel, då ska vi hoppa till en helt annan adress och du får en utskällning eller något. Eller chans att svara på frågan en gång till. Men då är det så här ofta då, att ofta så ligger det just på nästa instruktion. Så att skriver man ett program, att om det har god lokalitet eller på datalogispråk, så att instruktionerna ligger samlat i minnet, så ska det alltså ofta handla om att ta sig på till nästa plats. Men ska man kunna göra de här intressanta, roliga, intelligenta tillämpningarna och verkligen få riktiga program, så är det här att kunna hoppa och välja väg. Selektion ska vi prata om också mer på torsdag. Väldigt viktigt. Och i assembler så kallas det här för branch eller jump. Att det delar sig, hopp. Eller att det förgrenar sig. Det allmänna datalogiska termen är selektion. Och att i sin grundbetydelse att vad vi ska göra, ännu mer förenklat än vad det står här, vad vi ska göra nästa gång beror på vad vi får för resultat. Det är en jätteviktig princip. Och när ni har gått till första programmeringskurs här, då kommer ni hålla med mig. Om inte förr. Det fascinerande är att de här enstaka, enkla, simpla instruktionerna kan kombineras till att lösa så komplexa problem, så att man kan få en dator att räkna på vad det blir för väder i övermorgon. Man kan bygga simuleringar för hur man ska lära sig flyga ett flygplan. Och mycket annat skoj. Här har vi de två grundbegrepp. Jag kan ta det som finns innan, som är säkert med i många böcker. Det första heter då alltså, de här tre är grunden för all form av programmering. Det spelar ingen roll om vi är här nere på hög nivå, om vi är på mellannivå eller högsta hög nivå. De här tre sakerna, sekvens, iteration för, det spelar ingen roll, ordningen, bara att alla är med. Vi kan ta dem så här. Selektion och iteration. Sekvens, det är det enklaste. Det betyder att vi bygger på med en massa saker. Vi bara lägger på. Gör först det här, gör sen det här. Sen gör du tredje, sen gör du fjärde, sen gör du femte. Men förr eller senare kommer vi till någon valsituation. Då har vi selektion. Om någonting så väl det här. Om det andra saken så gör det här. Och om det tredje resultat så gör det en tredje sak. Iteration, som verkar, ja, det är väldigt enkelt. Det är bara att man upprepar, så att man gör en sak. Om vi ska till exempel läsa in en
ett fotografi i datorn. Vi har en digital bild. Då ska vi blåtona hela bilden.
Ja, det handlar om att snurra igenom hela
bilden, pixel för pixel, och färga varje pixel blå, men ta hänsyn till ursprungsresultatet. Så att vi ska fortfarande se originalmotivet, men vi ska göra lite blåtonat.
Ja,
då gör man igen iteration. Och sen då att hur man då bygger program. Och algoritmer har ju ett eget kapitel i er bok. Och då är det på sättet att de här enskilda små instruktionerna, att man kombinerar dem så att man får algoritmer. Och ja, det här är väl lite krångligt ord, men det är mycket lättare än man tror. Det här är alltså som många, en del ord som börjar på AL. Det här är ett arabiskt lånord. Det är en arabisk matematiker från, precis på samma sätt som alkohol är ett arabiskt lånord. Men algoritmerna, det är den generella lösningen hur vi ska lösa ett problem. Och sen som det här ordet kommer förfölja er här på DSV också, implementeras, att algoritmerna ska implementeras. Då menar man så att algoritmen, det är den generella lösningsbeskrivningen. Till exempel om vi tar den här för en addition, då är det ju att ta den ena termen och addera den med den andra, och sen så får vi ett resultat. Men algoritmer kan även vara, hur ska jag åka till Luleå? Jo, åk rakt till Norrtull och sen så följer du, och sen svänger du till vänster i Östersund och sånt här. Algoritmer kan vara, hur ska jag sticka en tröja? Det är alltså instruktioner för att lösa ett givet problem. Och sen ska man göra det i ett programmeringsspråk. Då måste man ju ta den här allmänna lösningsformen och verkligen skriva den i kod. Och då kan vi ta en exemplifiering här. Om vi har ett en algoritm här som kan göra någonting lite roligt och nyttigt, så kan vi välja att implementera det i Java eller i Pascal. Vi måste göra på olika sätt, men det är samma beräkning vi ska göra, det är samma resultat vi ska uppnå. Vi kan även göra det i JavaScript, eller vi kan göra det i Assembler. Implementeringen är att vi skriver kod i det specifika språket, men problemlösningen är densamma. Så algoritmen är densamma, men vi måste ta hänsyn till hur skriver man syntaktiskt och semantiskt i de olika språken. Om vi ska ta de två obehagliga S-orden på en gång också, så är syntax är hur man skriver i ett språk, hur det ser ut, och semantiken är hur språket fungerar. Nu kom det ju din svar på din fråga också. Lågnivåspråk, assembler. Högnivåspråken, Java, JavaScript. Möjligt att den här bilden skulle flyttas och ligga lite längre, lite tidigare i den här föreläsningen. Kanske jag ska ändra till nästa gång. Lite reservation för C här då, som är det högnivåspråk som ligger väldigt nära hårdvaran. Och en fördel här då fortfarande med varför man använder assembler och C, det är alltså väldigt bra prestanda och lätt att prata med hårdvaran direkt. Nackdelen är att ska man skriva riktigt stora program, så finns det säkerhetsrisker. Det är svårt att ha överblick i assembler, och det finns inga säkerhetsmekanismer. I Java har en hel del säkerhet inbyggt. Som du kanske kommer ihåg, att du får skriva private framför dina variabler ibland. Det är en säkerhet. Och det brukar väl, hoppas jag, lärarna vara ganska noga med, att man skyddar sitt data. Datagömning heter det på datalogi. Här finns det ingen datagömning alls. Här ligger allt ansvar på programmeraren. Och även i C, väldigt mycket ligger på programmeraren att ta ansvar så att koden ska fungera. Och att det inte ställer till med någonting felaktigt eller i värsta fall någonting farligt. Men tillbaka till algoritmen då. Man kan likna det vid ett recept. Vi ska göra svartsvalltårta tillsammans.
En reparationsmanual.
Gräsklippan startade inte morsen. Vi måste göra en felsökning. Till bilar finns det ju såna här reparationsmanualer man kan söpa om man vill.
Det är också algoritmer. En vägbeskrivning. Hur jag åker till Paris. Enklast.
Ett recept här. Där jag har minskat ner på kakaomängden.
Från förra gången. Till exempel ta en deciliter socker. Och det är kanske lite häftigt för 5 deciliter kakao. Men det blir en väldigt söt soppa. 4 matskedar kakao.
Måste ta hänsyn till den nya sockerdebatten och minska den, tror jag.
Men i alla fall, det kan ju vara individuellt. Hur vill man alltså ha den? Det här är recept på en väldigt, väldigt söt choklad. Blanda alla delar i en kastrull. Koka upp och låt sjuda i 5 minuter. Det är en algoritm. Ja, nu har det ju varit så mycket olika saker. Det är recept, det är sån här, det är reparationsmanual, det är vägbeskrivning.
Problemlösning är väl att sammanfatta det. Och om man nu, vi pratar bara prata datalogi. Om vi ska hitta en mer exakt definition så lyder den så här. Ett ändligt antal instruktioner som löser ett problem. Och varför man är så noga med det, det är att man kan ju alltså ställa upp instruktioner som jobbar mot att lösa ett problem. Men om det ska vara en algoritmisk lösning, då ska man även matematiskt kunna bevisa att det verkligen löser problemet. För att om det inte är en algoritmisk lösning, då håller man på med, som jag har skrivit min magisteruppsats om, så man behöver inte hålla på med algoritmer. Då håller man på med heuristik. Att man kommer med olika förnuftiga regler som kan väldigt ofta förbättrar och löser någonting. Men när man håller på med heuristik, då har man ingen garanti för att problemet verkligen ska lösas. När jag började läsa på KTH framförallt, när vi skulle försöka göra matematiska bevis till olika saker, jag tyckte det var jättejobbigt. Jag tyckte att mina idéer var så bra. Varför ska jag behöva bevisa dem? Men den här definitionen då, i vissa fall är det väldigt viktigt. Det beror på vad man ska göra. Så svar, ibland så, det finns ju saker som man inte kan hitta algoritmiska lösningar på. Till exempel, hur ska en dator vinna över en människa när den spelar schack? Då måste man använda heuristik, för att man har inte hittat. Det finns ju en lösning på problemet hur man vinner i schack. Men våra hjärnor har inte kommit, eller vi har inte kommit så långt på det. Så ibland använder man heuristik. Men den här mannen, han var väl med på er datorhistorik? Var det du som körde det, Bernt? Jag antar att Turing var med. Och det, han kan förtjänas att vara med en gång till. För att jag vill i alla fall påstå att det är en av 1900-talets stora genier. Och kanske ett av de lite missförstådda genierna. Som behandlades rätt dåligt. Och de har ju gjort filmer nu med det här Enigma-kryptot. Och han fick väl inte så mycket kredit för det. Men han var ju med och första gången, alltså Enigma-kryptot, det var alltså tyskarnas sätt att kryptera sin kommunikation under andra världskriget. Och det här har man ett exempel på att innan egentligen man gjorde det här och använde datorer. Och första gången man använde datorer till någonting avancerat. För att innan var det ju med att datorer var ett forskningsområde där man satt och provade olika saker och tänkte, ja, kan datorn räkna ut den här ekvationen? Och så blev man jätteupphetsad när det funkade och så. Men man hade egentligen inte använt, datorerna hade inte några nyttouppgifter. Men här var väl på något sätt datorernas genombrott. När man kunde se att datorerna kunde faktiskt hjälpa till att knäcka det här kryptot. Som med tysk definition skulle vara oknäckbart. Nu hade man ju hjälp i och med att man hade hittat en sån kodapparat. Men datorerna var ju helt klart med och hjälpte till. Så här såg han ut då, och det här är väl lite sorgligt att han blev, inte blev äldre än så. Och om han tog livet av sig eller inte vet man väl inte riktigt, men han blev ju ganska dåligt behandlad. Han var ju en stor grej var väl att, eller varför han inte blev så bra behandlad, att han var homosexuell. Men han var ju även lite, han hade lite egna idéer, att han hade, eller vad säger jag, egna idéer, han hade väldigt kraftig hösnuva. Så ibland när han var, när de hade den här arbetsgruppen som satt och jobbade på att knäcka det här kryptot, så brukade han jogga till jobbet, fast han hade hösnuva då, pollenallergi. Men han brukade komma in då med gasmask på sig, och sen så hade han en jättestor klocka i ett snöre runt halsen. Men jag tycker det är ett exempel på när sån här trångsynthet inte låter en människa få kvar lite grann av sin personlighet. Men algoritmdefinitionen är efter Alan Turing. Och han är definitivt en av de forskare som verkligen har lagt grunden till den här teoretiska delen av datavetenskapen, datalogin. Och sen så det finns ju flera saker som fortfarande finns kvar. Till exempel Turing-testet. Så de höll på att diskutera, jag var i England förra veckan, och då hade de nu skrivit en ny som mjukvaruagent som ligger på nätet, som man kan föra en intelligent diskussion med. Och då ska de prova nu med Turing-testet. Och det är då att om man kopplar upp sig och pratar med någon via nätet, och om man inte kan märka på något sätt att det är ett datorprogram som svarar, att det är något fel i frågorna, så man tror, man kan inte skilja svaren från om det skulle vara människa som svarar, då klarar det Turing-testet. Men artificiell intelligens har inte kommit så långt, så att där, vi är inte där riktigt. Men han funderade på många av de här som fortfarande är stora frågor inom datalogin. Det var ju han med och formulerade redan på 40-tal. Och grunddefinitionen på algoritmer. Vi ska köra mer om algoritmer på torsdag. Vi ska titta nu på ett litet JavaScript. Och till skillnad från förra året, eller året gången innan, så är inte det här obligatoriskt. Ni behöver inte göra någon JavaScript-uppgift i år. Och det skulle väl kanske slå lite, det blir lite orättvist. Ni som har kodat Assembler och du som har läst Java, för er så skulle det vara väldigt lätt och någonting ni gjorde på väldigt kort tid. Och för er andra så skulle det, vissa tog det väldigt lång tid. Men om ni vill se på ett litet JavaScript, så kan ni följa den här adressen till den lilla hemsidan jag byggt upp. Och då kan man göra det här som på engelska heter browser sniffing. Om man vill ta reda på, vilket jag har, inte bara att man är nyfiken på, vad använder. Om vi har en hemsida så vill vi titta, och om du kommer dit så vill jag titta, vad har du för webbläsare? Och när du kommer till den sidan, vad har du för webbläsare? Då skulle jag kunna göra så att jag skickar ut en variant av XHTML till dig, därför att du har den webbläsaren och jag vet att det funkar där. Och har du en annan webbläsare så kan jag anpassa och skicka ut en annan kod till dig. Då ska jag bara presentera några små begrepp här som där JavaScript som ni håller på med inte skiljer sig från Java. Det är många som har varit väldigt retade på det här namnet och menat att man hänger på att när Java kom, det blev så otroligt populärt, alla som var 20. Det här är jättekul. Så att när man ser JavaScript då, så hänger man på att det var som starkvänt i Java. Och en del tycker väl att det borde heta något helt annat. Men en hel del syntax är likadant. En skillnad här, om vi ska gå vidare och prata lite grann om programmeringsspråk, det är att här står det bara var, som är ett reserverat ord. Vi har en variabel. Och i den, om vi ser variabeln som en minneslåda för förvaring, här kan vi stoppa in precis vad som helst. En textsträng, ett flyttal, ett heltal. Flyttal, de är ett tal som har decimaler. Men det här är det här tilldelningsstrecket här. Det betyder att i den här variabeln ska vi lägga in någonting. Och vi ska lägga in resultatet av när vi skickar ut. Det här är alltså en funktion i JavaScript. Det som heter metod i Java. Att vi gör någonting. Prompt. Det här betyder att vi skickar ut en liten meddelanderuta till användaren. Så står det så här: vad heter du som besöker denna sida? Och sen finns vårt, det jag pratade om förra gången, defaultvärde, vårt skönvärde, vårt standardvärde. Då står det Anna. Så om man inte har någon uppfattning om vad man heter, då får man heta Anna i det här programmet. Det kan ju diskuteras. Sen har man ytterligare en variabel där man anropar, och JavaScript jobbar, det är inte objektorienterat, men det jobbar mycket med färdiga objekt. Objektet Window Navigator, det är alltså webbläsaren, heter så. Om man punktar ut det med appname, då får man in det i den här variabeln läsare. Och då står det, då blir det skillnad. Det är därför det heter variabel, att värdet är varierbart. Så är det någon som kommer hit och har Internet Explorer, då får man ett värde här. Har man Opera, så blir det ett annat värde. Har man Mozilla, så får man ett tredje värde. Varför jag har med det här? Jo, det är för jag tycker att när ni köper den här boken, så finns det ju ganska många kapitel som med JavaScript. Och självklart så finns det ju lite mer initieringsmotstånd för er som aldrig har programmerat tidigare. För er som har erfarenhet av programmering, så kan ni väl bara, eller alla av er, det är en extra, man behöver inte slänga bort boken när den här kursen är färdig, utan det finns ju både för HTML och för JavaScript, så finns det ju väldigt mycket om man vill göra lite förträning innan man går sin första programmeringskurs här på DSV, vilket jag lugnt kan rekommendera. Så här gör man när man skriver saker i JavaScript till en hemsida. Hemsidan heter Document och funktionen heter Write. Och då kan man skriva ut. HTML har ni gjort allihopa. Vad är den här taggen? H3, vad är det för någonting? Vad säger du? Ja. Tredje nivåns rubrik. Och med den storleksgraden så skriver jag hej. Och nästa är surfare. Vad är det som kommer skrivas ut här? Vad tror ni? Anna. Ja, Anna. Om man inte har bytt namn och berättat att man heter Nebuchadnezzar här. För då är det som finns här. Hej surfare. Och sen så kommer det lite vanlig text. I väldigt många programmeringsspråk så är det alltså det här som även på högskolan också kallas för dubbelknuttar, citattecknen, som berättar att från där det här börjar tills dit så är det vanlig text. Men när det inte finns några citattecken att fnutta runt, då är det variabelvärden man syftar på. Hej Anna, jag ser att du använder, och sen skrivs det ut det som finns i det här, i den variabeln. Det ni alla kan ta med er här, för det här gör ju olika ont i huvudet beroende på hur mycket programmering ni har läst tidigare. Men det ni kan ta med er från allihopa, det är att man använder väldigt ofta variabler. Och det är samma anledning som när vi tittade på den här assembler-instruktionen med add och minnesadresser. Att det är otroligt flexibelt att kunna variera de här värdena. Jag har ju ingen aning om ni besöker min hemsida, vad ni heter. Och då är det en ganska bra idé att ni får berätta det själva. Och sen använder jag en funktion för att kolla vilken läsare ni har. Ja, sen precis som när ni skriver HTML. Här börjar taggen. Och det här är ju en av partaggarna. Så vid framåtsträcket H3 här så stänger jag. Så det här skrivs ut då i hemsidan bland annan HTML-kod. Därför är de här språken populära, JavaScript och Perl. De går väldigt bra. Det som är den stora förändringen de senaste 10 åren, det är att internetprogrammering har ökat enormt. För 10 år sedan så låg tonvikten på programmering
på ett helt annat håll. Därför var alltså C++. Det går att använda dem till internetprogrammering också. Men ofta är de här JavaScript och Perl väldigt användbara. Och även Java.
Där har ni fantastiska möjligheter här på DSV. Jag har en kompis som heter Pierre Wickman. Han har alltså, ska vi se, minst 20 poäng i internetprogrammering. Så tycker man att det är någonting man vill hålla på med, så kan man ju läsa det som specialisering här. Vilket är någonting man kan försörja sig väldigt bra på i framtiden. Men då får man väl lära sig lite mer komplexa saker än just det här. Men vi skulle väl även titta om det här då, som heter exempel.js, som är ett JavaScript, en kod som fanns på förra sidan. Om man vill länka in det i den, i det HTML-dokument som ni har skrivit redan, så gör man det genom en tagg så här då. Nu vet jag, nu kan man ju kladda och skriva JavaScript mitt inne bland HTML-koden. Men det tycker inte vi så mycket om här på DLC, utan vi vill ha det uppdelat. Men med den här taggen då, skripttaggen, passar väl jättebra för ett skriptspråk som JavaScript, och det finns ju andra skriptspråk också. Type, då är vi där med minimityper. Vad är det som ska länkas in? Jo, det är text. Vad innehåller en fil som vi ska länka in? Det innehåller text av typen JavaScript. Det ska tolkas som ett JavaScript. Precis som när ni lägger in en bild så använder ni SRC, source. Vad är källan? Jo, i samma katalog, annars behöver jag ha en sökväg här, så ligger exempel.js, mitt lilla JavaScript. Sen stänger jag skripttaggen. Jag skulle kunna ha ett meddelande här också att tyvärr, din webbläsare kan inte tolka JavaScript, eller något riktigt felmeddelande. Men så ser taggen ut. Du lägger in den här taggen in i HTML-koden.
Det räcker så, det behövs inte någon
annan. Nej. Och det tycker jag, det är det som, det är bra internetprogrammering, att man bara har det här. För att om man kommer igång och använder ett JavaScript, och man kan ju göra ganska avancerade saker i JavaScript. Och jag har ju sett på dem sådär, de som kommer igång med JavaScript, de fortsätter att använda JavaScript för mycket. För att sen tycker jag att till riktigt stora program så finns det väldigt stora anledningar till att gå över till någon av de här språken. Men många sådana här små beräkningar, och vad man använder JavaScript till väldigt mycket, det är det som heter datavalidering. Att om jag håller på, jag säljer krocketklubbor på internet och ni kan betala med kreditkort. När ni matar in ett visakortsnummer så kan jag ha en första beräkning på att kolla, är det här ett någorlunda vettigt visakortsnummer? Det finns en algoritm hur man alltså räknar fram och tittar på att det är ett någorlunda riktigt nummer. För har man bara skrivit skräp, då kan det vara ganska bra att tyvärr, du kan inte betala på det här sättet. Försök igen, eller något sånt. Och då är det så att man har bara HTML för övrigt. Den här taggen lägger man in, en HTML-tagg bland andra. Men om JavaScriptet liksom bara blir 1,5 meter kod, då tycker jag att det är fruktansvärt störande för den som jobbar med HTML och inte kan JavaScript. Om den i HTML-filen ska behöva se en massa JavaScript-kod, då blir man väldigt trött i huvudet. Men ser man bara den här taggen, då tänker man så här, aha, här kommer ett JavaScript. Det är inte min avdelning. Det är inte mitt bekymmer. Och det kan ju, eller det är så på många stora företag, att det är så specialiserat. När ni är klara med er utbildning, får ni jobb på kanske ett litet företag med 5 anställda. Ja, då kanske ni får göra HTML-kodningen, ni får göra Cascading Style Sheet, stilsättningen, ni får göra JavaScript, ni får även skriva Java, ja, ni får vara allt i allo. Men kommer ni på ett riktigt stort företag, så kan det vara så specialiserat så att en person skriver HTML-koden, en annan person sköter om stilsättningen, sköter om bilderna och ser till att det blir snyggt, en tredje person tar hand om algoritmerna och skriver JavaScriptet. Och då är det så att den som skriver HTML-koden, om den bara behöver bry sig om den här taggen, det är jättebra. Sen kan JavaScript-programmeraren kan jobba i lugn och ro med sitt JavaScript, och när det är klart så så skickar man över det och länkar in det, så att man inte är beroende av varandra. Att dela upp det så här, ja, vi går inte in på vad det heter, men det är ofta en väldigt bra princip. Nu är det så här att jag måste vara ute här om 5-6 minuter, och vi kommer väl till den lilla avslutningen nu. För att det här med programmering, som det är väl, det är det som jag jobbar med här annars i vanliga fall. Jag ska inte prata ihjäl med programmering, men jag vill ju bara visa lite grann ungefär vad har ni att vänta er på programmeringskurserna. Jag tror att om ni börjar titta lite grann på programmering redan nu, så har ni igen det sen när ni går en programmeringskurs, vilket jag tror att väldigt många av er kommer att göra. Så där säger du. Vi ses igen på torsdag, och tack ska ni ha.